Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Jag lyssnar till dig. Okej, nu. Säg hej och hjärtligt välkomna.
Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av Handbollspodden Avkast. Det är jag, Emil Sjölin, som sitter bakom den ena micken. Det är Charlie Sjöstrand som sitter bakom den andra. Och den tredje micken frontas av Josef Pujol. Känn er varmt välkomna. Vi kan väl börja bara kasta oss in direkt i mästerskapet och den sorgliga nyheten som vi precis nåddes av när vi drog igång podden här då, nämligen att Sveriges höger nia Nina Dano, skadan hon drog på sig idag som var lite svår på bilderna att se vad det var, om det var foten eller benet eller knät eller vad det var, visade sig vara en spricka i skenbenet, så hon är bandagerad nu och kommer inte kunna spela mer i mästerskapet. Lider ju lite med Nina, va? Det känns som att hon har drabbats av lite så här olyckliga grejer i sin karriär.
Ja, jag vet egentligen inte vad det är. Alltså det känns inte som att det har varit liksom tre korsbandsskador eller sådär. Men mitt intryck är ju att det sällan bara flyter på för henne. Å ena sidan så gör det ju det när man får bli värvad då av Sävehof och vinner x antal SM-guld. Och sen blir utlandsproffs och blir uttagen i landslaget när man är 19-20 år. Det, på den beskrivningen så känns det ju som ganska många skulle ta det.
Är fortfarande...
Ja, precis. Ändå är liksom mitt intryck att det aldrig är riktigt spikrakt. Att det är, ja, känns som det är mycket motvind hela tiden för Nina Dano. Så att det är... När hon dessutom gjorde en ganska blek första match så känns det ännu tyngre, kan jag tänka mig, att behöva lämna med det eftermälet då, så att säga. Mm.
Det ställer ju också till det lite logistiskt för Thomas Axner. Alltså hon, inte bara för henne personen, men hon fyller en väldigt viktig funktion som den enda vänsterhänta tvåvägsspelaren. Som i alla fall Axner känner sig trygg med. Ja, det blir nog mer. Sverige går, vi pratade lite om det förra veckan, att det här nya Sverige som Axner pratade om, att det går tillbaka lite till hur det alltid har varit. Och nu blir det väl ännu mer så. Med Emma Lindqvist kommer nog få gå tungt på den där höger nian som hon gjort så många gånger förr, och med den äran, så att säga. Men det ställer till lite för Thomas i sin coachingplan.
Jag tänkte precis säga det. Rent handbollstekniskt så kanske det är den skadan som Sverige ändå lite kan leva med. Inför turneringen så var det ju 50-50 om man ska spela Nina Dano eller Emma Lindqvist som första val på den högernian. Det finns ju andra positioner där det är sämre konkurrens om platserna, så att säga. Så, ja.
Ja, eller, alltså jag ska säga både och. För att det är ju lite den... Hon har väl varit den lösningen som Sverige så länge har längtat efter. Och även om hon kanske inte har fått ut max, alltså började ju då med en svagare insats som du nämnde då, Charlie, igår. Och idag har hon ju knappt beträda banan innan hon fick kliva av igen. Men hon har ju potentialen att addera en dimension till i det svenska anfallsspelet med att vara vänsterhänt så att säga och tillräckligt bra. För det har ju inte alltid varit så. Och det är klart, även om vi som sagt, Emma Lindqvist har gjort det jättebra, men det tar ju bort någonting. Ett verktyg.
Jag tror, är det så då tror vi att nu när Kopang kommer ur sin isolering här.
Ja, om hon gör det, eller?
Alltså, det är inte säkert att hon gör det, eller bra?
Nej, det tror jag. Eller, jag vet inte vad du... Jag kanske har missat något.
Nej, jag måste ju ha missat något. Får man inte vara med resten av mästerskapet?
Jo. Ja, exakt. Jo, men jag antar att hon måste testa sig ut. Eller något sånt där. Alltså, det vet man inte. Om hon hade... Hon var ju symptomfri och hade... uppenbarligen testade positivt, så skulle vi inte heller bli förvånade om det höll 7 dagar till, så att säga. Det vet man ju aldrig med den där jävla testen.
Jag har glömt hur det funkade.
Ja, exakt. Och det är ju helt sjukt. Alltså. Det ska vi fan inte gå in på. Hur jävla efterblivet det där covid-pisset.
Vi kan ju bara konstatera det. Var överraskande och konstigt att de håller på att testa det ens. Men ja, vart var du på väg, Charlie? När Kopang...
Jo, om hon då kommer ur sin karantän här. Och jag vet inte vad som är sjukast. Att man redan har glömt hur covid var. Eller att de faktiskt testar för skiten, som du säger. Båda är ju lite... Det ena är ju hjärndött och det andra är ju också hjärndött. Men jo, om hon kommer ut, då tror du inte att Thomas vågar lita på henne båda vägar, så att säga?
Ja, alltså inte i samma utsträckning i alla fall. Jag tror inte Nina Kopang kommer starta sen. Kommer det definitivt finnas
plats för henne? Tror du att han känner sig nödgad att byta en anfallsförsvar?
Jag tyckte att det lät lite så på en i intervjun efter matchen idag. När han pratade kring Nina Dan, eller ja, Dan och skada. Och... att just det där. Men sen så vet jag inte. Alltså, jag ser ju inget... Ja, jag tror att... till stunder eventuellt. Men med tanke på hur viktigt försvarsspelet är för Sverige, så att säga, så känns det inte som att det är någonting man vill tumma på en sekund. För att utan... Ibland kan jag ju tycka så här att man kan... tumma lite på högsta potentialen i försvaret om det ger en bättre helhet. Men med det här laget så skulle jag i alla fall inte göra det, för att försvaret är så pass viktigt att det måste verkligen sitta till liksom 110% för att Sverige ska kunna nå långt.
Ska vi gå in lite på det då, och så kan vi ju redovisa Sveriges resultat hittills. Man slog ju Serbien då i fredags med 27-21. Och sen, lite överraskande idag, körde man över Slovenien på deras hemmabana med 33-22. Vinna med 11 bollar där nere, det såg nog inte jättemånga komma. Så än så länge är man väl ganska imponerad av Sverige. Har vi underskattat dem innan? Och i så fall, Josef, tror du det har att göra med det som du precis var inne på där? Att deras styrka ligger i försvaret, och det är lätt när man analyserar inför någonting att kolla på lite för mycket på anfallskvaliteten.
Ja, också glömma bort typ att man blir smittad, eller smittad, men nu var man inne i covid-tänket. Ja. Men att man tar intryck av träningsmatcher där intensiteten aldrig riktigt kommer upp i samma nivå. För att tänkte faktiskt på det under matchen idag, att jag blir... Jag menar, apropå att vara hjärndöd i hur fort man glömmer. Alltså jag blir varje mästerskap påminn om hur jävla bra Anna Lagerqvist är i försvar. Och hur mycket jag... Liksom, det är inte ofta jag gör det, men jag uppskattar verkligen att titta på hennes försvarsspel. Och ja, jag tycker både och, för att lite som experterna på Viaplay, och jag vet att även Flink skrev det någon gång, så att just det här att Slovenien... De hade två lite olika skepnader i matchen mot oss och matchen mot Danmark. Och det är tydligen inte helt ovanligt mer att de ställer till problem i första matchen. Så jag tycker väl inte kanske att det här är ett tecken på att ja, Sverige är någon guldfavorit eller inte vet jag. Men det är klart, det är ett bra mycket bättre tecken än om vi hade haft två matcher som den sista mot Tjeckien, typ.
Ja, jag är enig, för att jag är imponerad av Sverige, inget snack. Men jag kan för mitt liv inte fatta hur Slovenien kunde slå Danmark. Det är ju typ det som är det stora frågetecknet här. Mm. För att så bra tycker jag inte Slovenien var. Alltså, vad fan, allvarligt talat. Ja, Sverige är jättebra bakåt, men hur dumma är Slovenien? Alltså, hur många gånger i andra halvlek bara bjöd Sverige dem att gå utsida sin vänster två? Antingen mellan 1-2 eller bara liksom så här. Vi kunde skicka ut en etta på en punkt, eller hon var ute och flöjta och så bara, men gå här och skjut. Alltså jag tror det var 4 eller 5 ja. Gånger som någon dök med högerhänt på utsidan där, eller grås för den delen, och Ryder bara, japp, 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 japp. Det, alltså så här, det är ju nivåskillnad.
Liksom. Ja, jag såg ju faktiskt, jag såg ju inte Sveriges match mot Serbien, utan jag såg ju bara Danmark-Slovenien. Och det jag kan säga var ju att Slovenien var ju väldigt, väldigt mycket bättre i sitt egna försvarsspel framförallt. Alltså så som de spelade, ja, den där, var det 10-15 minuter i första halvlek efter start, alltså ja, en kvart in ungefär.
Sista kvarten typ.
Ja, ja, typ så. Så spelade de i 60 minuter där de bara, alltså de var överallt och så där liksom lite som Axnér förvarnade om Balkanlag, att liksom de var, alla tricks i boken, var alla spelare var överallt liksom. Under 60 minuter, då hade de den energin som de uppenbarligen inte hade idag. Så att det var två olika Slovenien, vill jag påstå.
Jag blev lite förvånad i första halvlek där. Sverige inledde ju strålande, som alla som sett matchen såg, och tror vi ledde med 9-6. Och sen så gick Slovenien och gick till 12-11 eller något sånt där. Och eller ja, fan 12-8 kanske stod. Skitsamma, de gjorde en mycket bättre period. Och då var det lite så här, fan vad de hade problem med vårt snabba spel och vårt tryck. Och alltså så här, vi bara låg ju och svinade fram och tillbaka på 9 meter och fick dem i sidledsförflyttningar. Och sen så var det som att någonting hände, som du sa där, en kvart in. De började få styr på det. Vi fick inte lika mycket svaj på dem, och de började låsa och kötta ner, och vi fick liksom sämre lägen, och de helt plötsligt fick ett grepp om matchen. Då förvånade det mig lite att inte Sverige ställde om, utan vi fortsatte gnugga på i samma. Om man nu pratat om det här att vi ska ha ett mer skyttebetonat lag, eller att vi ska ha många olika spelalternativ, så var det ju ändå så att det var bara Lindqvist och Karlsson och Jamina och Wismon Petrén. Alltså, vi fortsatte bara gnugga stenhårt och sidledsförflytta, fastän att det inte räckte längre. Sen så räckte det ju igen efter halvtidspausen, av någon anledning som jag fortfarande inte riktigt fattar vad Slovenien håller på med. Men det förvånar mig lite att vi liksom inte testade något annat spel.
Ja, nej, men jag tror att... Eller jag kanske inte var... Det var uppe på tavlan, och så tog Axnér liksom, efter mycket om och men, så tog han tavelsuddet och suddade ut den idén liksom. Mm. Alltså nu är Sverige det vi alltid har varit, höll på att säga, men som vi har varit de senaste säsongerna, eller mästerskapen.
Man kan väl bygga på ett lag till,
men ja, alltså, absolut.
Det är en sak att säga, vi ska bli ett mer skyttebetonat lag, då det signalerar till mig att liksom så här, vi ska gå åt det hållet, att det är nästan det som ska vara utgångspunkten i vårt spel, och så ska det andra vara alternativet. Fine om man nu omvärderar det, att men fan, våra bästa spelare är Jamina Roberts, Jenny Karlsson, Emma Lindqvist. Det är inga skyttar, då ska vi liksom köra på det de kan. Men när det då går i stå, det är där jag hade velat se Fyrax ner då, eller Torleifsdottir för den delen, eller ja, nu var ju inte Kupang med, så då fanns inte det alternativet. Men det ska bli intressant att se framgent, menar jag, om det alltså, kommer det inte vara någonting av det?
För
det,
nej, jag tror att det var när han pratade också om det i intervjun efter matcherna, då pratade lite om att han ville, hade det varit omvänt kort byte, alltså om de hade spelat från höger till vänster i andra halvlek, då hade nog Tyra fått spela lite mer i slutet. Jag tror att den tanken att byta in Tyra föresvävade honom. Men för att Tolefsdotter gick ju in på en vänster två i den situation, eller under den här perioden. Och hon har ju lov att följa med i andra fas där hon var ganska blek, sköt typ 2-3 skott ganska långt utifrån och var inte direkt nära att komma in i mål. Så att det fanns ändå en tillstymmelse av det där som du nämnde. Men sen så tror jag bara det är att liksom, när det svajar då faller man ju tillbaka till vilka är det som ska göra det för det här laget. Jo, men det är Jamina och det är Jenny Karlsson och det är nu Emma Lindqvist uppenbarligen. Sen så tycker jag att det var helt rätt att, och hon har väl snart bevisat axnera mer och mer att få ännu större ansvar, Karin Strömberg, som vi har varit ute ur kylan och vänt, för att hon kom in och gjorde en väldigt fin figur också i andra halvlek, och jag gissar att hennes liksom, tiden för hennes första byte är något kortare i nästa match än vad det har varit tidigare, eftersom också Melissa Petrén då inte heller riktigt har fått till det i alla fall i dag. Jag såg ju som sagt inte matchen mot Serbien, men jag tyckte även att hon hade lite kämpigt mot dem i Tjeckien-matcherna. Så att jag tror att han inte litar fullt ut, kanske fullt rimligt också, på typ Tyra Axnér. Men det får vi väl se lite längre fram också. Ska bli spännande att se hur Sverige gör i 6-5 mot Danmark, apropå Tyra Axnér som kom in och gjorde det bra efter att återigen blev lite kritisk mot Melissa Petrén, men jag menar att hon hade lite kämpigt i den fasen av spelet.
Det kan bli lite mycket tombola ibland tycker jag när Petrén spelar. Ibland så sitter ju allt,
ja, men jag tror lite att
sitter inget.
Ja, exakt. Och lite som vi var inne på förra veckan, det här med att hon känns ibland som att hon jagar speltid och vill komma in. Okej, nu har jag 12 minuter på mig och då ska jag göra 4 mål. För då får jag 17 minuter på mig nästa match. Typ.
Ja, precis. Jag är enig i det. Hade hon känt en större så här, trygghet och ett lugn i sin roll och sådär, då hade det blivit mycket bättre, är min bild utifrån också. Om vi vänder blickarna framåt då och börjar kika på Sverige-Danmark som är nu på tisdag. Tycker ni av det ni har sett då av Danmark och Sverige hittills att favoritskapet ska landa på någons axlar? Eller är det en 50-50 match?
Ja, det får lite... Josef får ju säga emot mig här. Men alltså jag var ju inne på att det var 50-50 på förhand. Och det tyckte du var lite glädje tänk från min sida. Men jag känner ju inte att jag har anledning att tänka att Danmark har inte stärkt sina aktier om man förlorar mot det här trötta jävla Slovenien alltså.
Ja, nej, jag förstår det eftersom du inte såg den matchen så att säga. Och jag håller väl, jag förstår hur du tänker och jag ger väl också Sverige lite så här, om man ska utgå från de här första två matcherna så höjer jag också den procentsatsen som jag vill ge Sverige. Men det är också just det där, det interna som är mellan Sverige och Danmark som liksom håller mig tillbaka lite i att jag ändå håller Danmark som favorit. Och Sverige har haft det kämpigt.
Jag kollade, 2017 slog Sverige Danmark i, det måste ha varit VM då va?
Ja.
Och sen har det varit, vi har bara stött på dem 2 eller 3 gånger sedan dess. Och då har Danmark slagit Sverige.
Ja, liksom. Nej, men så att och jag tycker Danmark gjorde en väldigt... nu var ju Serbien väldigt trötta apropå det. Men Danmark gjorde en fin prestation nu under kvällen. Och framförallt så känns det som att... eller det sa de också i intervjuer, att de hade haft ett gott snack efter den där Slovenien-matchen. Och kom verkligen ut med en annan framtoning i dagens match och spelade väldigt bra försvarsspel. Och så har de har ju världens bästa målvakt i Sandra Toft. Och alltså den serbiska andra målvakten låg på 50% i, och de var klappkassa typ. Så att jag är lite orolig för det svenska målspelet. Däremot det viktigaste, om vi redan nu ska gå in på det, det är ju att Sverige inte tillåter så mycket kontringar. Alltså får man dem i uppställt, blir det en kamp i uppställt anfallsspel för bägge lagen, då kan Sverige ha en chans. Även om, just för att Sveriges försvarsspel är så jävla bra, Jessica Rydde känns hur trygg och fin som helst. Och den delen är det klassiska, men de som kan få till sitt anfallsspel är intervjuer på kontringar, oavsett om man behöver göra mål nästan. Skjut fan heller utanför, typ.
Sen är det ju så här också då, att med tanke på att vi har det här jävla systemet som vi alltid återkommer till, så känns det ju som att det är nästan viktigare att Slovenien inte faller igenom mot Serbien. För att då, alltså om Danmark kan ju slå Sverige, men om Slovenien går vidare, då får ändå inte Danmark med sig 4 poäng.
Nej. Ja, just det.
Men, ja, så att, men om Serbien går vidare, då, då är det sämre, för att då är det så här, då spelar inte den förlusten som Danmark åkte på någon roll. Vilket ju är Kalle Anka. Ja. Men, så därför, och nu har ju Slovenien har ju 9 mål till godo på Serbien, så då, och spelar hemma och har allt att spela för, givetvis. Så att det ska ju inte vara någon fara, tycker man. Men om Serbien då skulle vinna med 5, så hamnar de på samma, och så blir det något intrikat system där. Men det är bara för att jag tänker hela tiden vad som ska krävas för att Sverige ska kunna liksom ta sig långt i det här mästerskapet. Då tänkte man ju på förhand att de måste slå antingen Danmark eller Norge för att det ska gå till semi. Om vi då redan i gruppspelet
det krävs inte längre, kan
ha med sig, ja, men alltså, såhär, då kan vi gå vidare med lika många poäng som Danmark utan ens ha slagit dem. Alltså, då skulle vi i teorin kunna torska mot både Danmark och Norge och på något vänster ändå klara oss kvar med liksom målskillnad och sånt där.
Ja, och Sverige har ju just nu bättre målskillnad än Danmark. Sen då, i det här exemplet så förlorar ju Sverige visserligen mot Danmark och försämrar väl sin målskillnad då.
Ja, och jag vet heller inte vad som räknas sen om de skulle hamna på samma poäng i huvudrundan.
Nej, just det.
Vet jag
just
inte
det.
Heller vad som avgör. Men det får man ju ta då. Men jag, ja, i alla fall liksom att så här, det är viktigt att vi får med oss Slovenien nu, för då går alla vidare med 2 poäng därifrån.
Ja, nej, och normalt sett hade jag inte haft en jävla susning, men det känns ändå som att Slovenien kanske vill avsluta lite snyggt på hemmaplan.
Avsluta, om de slår Serbien så går de vidare med lika många poäng som Danmark och Sverige från gruppen. Alltså då är de lika bra som vi är.
Ja, jo, men jag tror kanske att de tror på det. Men ja, nej. Men avslut, absolut. Alltså, och det är det jag menar, jag tror att de ändå vill liksom,
ja, men det tror jag med.
Kriga sig vidare och att i grunden är väl de ett bättre lag än Serbien, skulle jag säga. Och det jag har sett har väl inte heller motbevisat det, av Serbien i alla fall. Och enligt Joanna Alm då, hon kommenterade i matchen mellan Ungern och Kroatien för Viaplays räkning, och hon sa ju det att Sverige behöver inte oroa sig direkt
för dem.
Nej,
ja, men fan.
De skulle tydligen ha varit, det var en svag match, och det är väl två lag som, eller två nationer som Sverige ska vara bättre i, så att
det, men då är vi ju semi då.
Ja, skönt, jag hade faktiskt inte tänkt på den vinkeln här, så det är ju gött att det är ju viktigt, så det var lite gött.
Ifrån de andra grupperna då kan vi ju notera att det har i grupp C och D då bara spelats en match hittills, men ändå några resultat som kan vara värda att lägga på minnet, om inte annat så för framtida räkning, liksom att man ska ha lite koll på statusen i laget. Frankrike spelade mot Nordmakedonien, släppte bara in 14 mål på hela matchen. Ganska imponerande, även om det är mot då vad som närmast är att betrakta som ett blåbär. Eller så nära vi kommer ett blåbär i EM-sammanhang.
I europeiska måttmätt, ja.
Precis. Nederländerna slog Rumänien med 1.
Ja.
Montenegro slog Spanien med 7.
Det är snyggt ändå.
Det är väldigt snyggt.
Men Silvia Navarro drog tydligen korsbandet. Eller i alla fall allvarlig knäskada. 43-åriga målvakten. Det har någonting alltså.
det har det verkligen. Också det sjukt. När man har den målvaktstilen. Alltså hon är ju kort, energisk och intensiv. Det är väl en sak om man står som Lavrov liksom. Eller ännu värre.
Bakåtlutad liksom.
Ja, Sukosian, va? Hette han, busschauffören. Tvåan där i Ryssland. Han spelade väl också till han var typ 53 eller något sånt där. Men han rörde ju aldrig på sig särskilt mycket. Så att det, då lider man inte så mycket av att bli äldre kanske. Men Ah, ja. Och Tyskland slog Polen komfortabelt. Så att det är väl det om de matcherna. Är det något som ni har noterat liksom mer än resultaten? Där?
Nej.
Nej.
Det... De är ett problem för framtiden. Då vi hanterar dem då.
Särskilt då... Tyskland som ska vinna. Vi måste ändå lyfta det. Frändesjö, han är ändå härlig där, Frändesjö. Han liksom så här. Ska jag tippa nu igen då? Ja, men vi säger Tyskland då, Ryssland.
Vilka stora
Bellman, Bellman på tredje plats. Han var skiter i det.
Ja, men det var ju imponerande. Och för er som inte känner till det då, är det ju så att i den andra podden, Bladets handbollspodd heter den nog, va? Där tippade ju Martin Frändesjö hela mästerskapet och slutade då med att tippa Tyskland som vinnare. Och om den sitter så är det ju jätteimponerande. Jag såg att de stod i 36 gånger pengarna inför mästerskapet. Man vet ju aldrig med Frändesjö. Han är ju lurig, va? Han kan ju ha sett något som inte så många andra har sett.
Det slog mig en sak. För hur såg prispallen ut i hans tips? Tyskland 1, Sverige 3. Vilka var 2?
Nederländerna.
Okej, okay, då skete det sig. Jag tänkte för ett ögonblick när jag såg det att kan han tro att vi pratar om VM i januari? är han två månader fram?
Det kan ju också
ha
varit som, man har ju varit med i sån här liksom, typ när man ska tippa en fotbollsmästerskap och så har man bara alla matcher framför sig och så glömmer man 2-1 och den här, fan, har Belgien Italien tredje matchen, de skräller väl i Belgien, så jag tar 2-1 där och så liksom, ja. Sen ser man, vad fan, just oj, nu kom fan, ju
jag tyst. Har Ghana i semi,
ja, exakt, exakt.
när Excel räknar fram resultatet sen så ser
exakt. Och fan, just det. Tyskland skulle skrädda både här, där och där. Ja, då får vi vinna då.
Ja, då får vi vinna. För det som var mest anmärkningsvärt med tipset egentligen tycker inte jag att Tyskland vinner, utan att både Norge och Frankrike också skulle missa semi. Det tror jag är ännu högre än 36 gånger pengar på. Nåväl, det. Norge har ju vunnit båda sina matcher och... Ungern och Kroatien har 2 poäng var i den gruppen vi ska korsas mot. Det får vi väl se lite. Schweiz lär ju inte ta några poäng i den här turneringen. De ser ju rätt bedrövliga.
Det lät ju som Fridolin alltså.
Nej,
Schweiz.
Aj, aj, aj.
Nej, det blir inga poäng för Schweiz.
Nej. Men,
så är det med det.
Ja, Kroatien slog ju Ungern. Faktiskt, Kroatien kanske är lite bättre än man har räknat med också.
Ja, vi får se. Det blir ett senare problem, som du säger. Nu släpper vi väl det då. Vi kan bara liksom konstatera att vi sitter här och har lite frågetecken och är lite kritiska. Liksom så här, när Sverige har levererat som fan. För det har de. Det liksom man... Man höjer verkligen ribban för vad man, alltså ens förväntningar. Och då är man inne på liksom, varför bytte han inte in någon som sköt från vänsternier? Han vann ju bara med.
Ja, det kanske vi har varit lite negativa. Jag började ju faktiskt med att vara imponerad över Anna Lagqvist. Men en sak som jag verkligen imponerades av, och som också det varit lite deppigt att Thomas sa det i intervju efteråt också. För att annars hade jag velat briljera med den spaningen själv då, så att säga. Men att nu kan man ju påstå att jag hörde det från honom innan jag säger det här. Men hur duktiga svenska spelarna är på att ta till sig taktiska direktiv. Alltså det var så himla tydligt liksom hur de ville hantera Grås framförallt. Och framförallt Jamina imponerade väldigt mycket på mig i försvarsspel. Inte bara de här stilsen, hon får ju väldigt mycket bra för sitt anfall. Men hur hon hjälpte sina trier. Just det, för att okay, Anna Grås är ju högernia. Men hon utmanar ju inte så mycket sin tvåa så att säga. Utan hon går ju alltid in och stökar i mitten och härjar. Och just det där, Jaminas understöd kring mittsexan. Och de som Per Johansson tycker om att uttrycka sig i trianglar. I när man pratar försvarsspel. Och de trianglarna var väldigt tajta och fina. Och det var väldigt mycket tack vare Jaminas försvarsspel. Så att det ska hon ju ha beröm för även det.
Mm, bra.
Verkligen, det ska vi ju betona. Jag är jätteimponerad av det här laget. Jag tycker att Thomas än så länge har fått ut nästan maximalt av det här materialet.
Verkligen, verkligen. Jag tror, och då ska jag återigen, det här det blir nästa repetition, men det, jag tror att det kan bli väldigt viktigt. Jag hoppas och tror att Tyra Axner får chansen i 6-5 mot Danmark och att hon får några goda erfarenheter från början. För att 6-5-spelet är väldigt viktigt. Och det känns som att nästan oavsett vilket svenskt lag man än pratar om, så är det, har svenska lag lite kämpigt med det. Men det är viktigt att få igång det inför framtiden om det ska bli riktigt roligt, det här mästerskapet.
Mm. Då lämnar vi mästerskapet för den här gången och så kommer vi tillbaks igen nästa vecka när vi har mellanrunda eller huvudrunda på menyn. Det ska ju bli kul. Det har ju spelats lite handbollsliga-matcher också. Jag var ju då exempelvis igår på studiebesök hos vad heter den här... Jerkapodden heter den. Fan, jag är seg i huvudet med namnet. Men Jerkapodden då, som drivs av de här snubbarna som alltid sitter bakom motståndarbänken. Ni vet, de med maracasar och grejer. Så jag var och drack vers med dem innan, kollade matchen, satt bredvid Dikt Ann, maracasmannen, som ju är en väldigt härlig kille då. Och i Jerka blir det ju alltid jämnt. Ystad, som jag tänker är ett mycket bättre handbollslag än Hammarby i grund och botten, de hade det tufft också under perioder. Men vinner till slut med 1 då. Och det var väldigt härligt att få se supporterkultur på nära håll så.
De har väl ändå stärkt, eller de redan förbättrat sig från förra året, Ystad. De tappade väl 3-4 poäng mot just Hammarby förra säsongen, var det inte så?
Jag tror de tappade alla 4.
Var
det...
ja, var alla 4 till och med?
Ja, jag hörde också 3-4 sen, men jag är också rätt säker på att det var 4-4 nämligen.
Mm-hmm.
Jag vet nämligen att vi har battlat om det förut, för Ystad tappade ju 4-4 mot Halby.
Mm. Ja, det har du koll på.
Ja, men vad fick du... Du måste ju berätta mer här. Alltså, jag vet ju att... Och det här i den här poddens begynnelse för länge, länge sedan, så vet du, berättade ju Charlie om olika citat som han hade fått höra springandet på kanten i Stadshallen. Och så det kan ju vara väldigt kreativt. Så jag tänkte, och jag bad dig få med en topp 3-lista över mest kreativa uttryck du fick höra där. Dikt Ann, maracasmannen.
3-4 poäng var det förresten. Kolla det nu.
Ja, det var det. Jo, men så här var det då. De hänger ju över bänken och kör de där maracasarna rätt i örat på alla spelarna där och tränarna och så. Men grejen med dem är ju att de är ju... trots allt ganska trevliga och fyndiga. Det är ju väldigt sällan några direkta övertramp så. De är ju inte de som skriker könsord liksom och sådär, utan de tänker ju till lite och försöker komma just under skinnet på motståndarna. Men de hade ju singlat ut Svensson den här gången då. Han spelar ju vänster nia, så han sitter ju, han står ju bra till där för dem också, kommer ju nära. Och sen bytte han lite, så han satt en del bänk och så här. Så de gnuggade på med Jonathan Svensson hela tiden. Och var mycket, mycket ekonomi pratade de med honom om. Att, har du koll på siffrorna nu? Liksom, jag fattade inte riktigt om det var då att han ska bli proffs. Att det är det, men det visade sig sen i efterhand då att han hade haft någon funktion i klubben som typ någon redovisningsansvarig eller vad det nu var. Så att de liksom gör ju sin research.
Sin research, den är snygg.
Ja, det är riktigt snygg. För jag kan tänka, det här vet ju ni då som är spelare, att det mesta gissar jag bara försvinner rätt över huvudet när man hör, eller man kanske inte ens hör det. Men när någon säger något som får en att säga, va? Haja till lite, du måste väl ändå, ja, det måste väl kunna komma in i ens huvud på ett annat sätt.
Ja men det jag säger det, ja, det, man tänker ibland, jag har fått göra om saker i min karriär, så en av de grejerna jag hade gjort om är att jag inte i sådana situationer, att jag inte hade försökt liksom spela
och fyndig tillbaka, eller?
Nej, tvärtom. Alltså jag önskar att jag mer hade så här uppmärksammat att jag ser dem och hör dem, bjudit på ett leende eller så här, typ, eller käftat tillbaka, för att jag tror att jag har lagt alldeles för mycket energi på att liksom stirra rakt fram och låtsas som jag inte hör. Det är så här, han står och skriker mitt namn en meter ifrån, ska jag inte höra det? Men det är liksom väldigt viktigt att verka oberörd. Tror jag, alltså, så här, ja, jag blev nog bättre på det än jag blev, men jag ångrar så här, jag skulle ju bara liksom första gången bara tjena läget. Men jag minns att mot slutet så var det ju ändå så att alltså, de sista matcherna jag spelade där, så var det ju så här, typ att de kom fram och tackade efter matchen, för att då hade man ändå så här öppnat upp lite då och garvat åt något skämt eller typ slängt någonting. Om man gjorde något mål trots allt då, liksom, då gjorde man en gest dit och sådär. Och det är mycket ja, jag önskar att jag hade haft det förhållningssättet lite mer generellt. Locker, som man säger i Tyskland. Lite mer avslappnat och liksom sådär. Inte ta allting så jävla allvarligt. Det kan man ju göra mot sådana.
Ja, exakt. Och så länge det inte är liksom, könsord och sådana. Så länge det är lite tanke bakom det, så är det ju oftast väldigt roligt.
Ja, absolut.
Och just det där med att de har gjort sin research. Jag såg något klipp från när Hammarby mötte Lugi. Det måste ju varit förra säsongen då, eftersom det var Eriksdalshallen. Och då singlade de ju ut Kasper Kjell. Och då vet jag inte om researchen var att han... Jag kanske hade googlat honom och sett att han var skriven på samma adress som Pelle. För då var det mycket om att så här, ska du inte flytta hemifrån snart, Kasper? Och du måste upp och ställa ditt rum, Kasper. Och sådana där grejer.
Det är roligt.
Det är mycket roligare än liksom, du är en hora eller vad det nu kan vara. Liksom.
Nej, men det var ju trevlig stämning sen. De går ju fram och tackar de här killarna sen. Både innan och efter match. Liksom. Så att, jag tyckte han sa det fint. Han kallade sig ordförande då, han maracasmannen. Han kallade ju det för att ja, men det är som wrestling det här. Vi sätter upp en show och vi kör vår grej här under matchen. Men alla fattar att det liksom inte är, det är på riktigt. Så att när matchen är över, då går vi ut.
Och ja, men det är ju verkligen så. Så här, ja, tack för en god match. Vi ses nästa gång. Ha det bra. Trevlig resa nu, Charlie. Liksom, så här, och då menar de det också.
Ja, men apropå locker. Ja. Jag vet inte om det här kanske inte har dykt upp till den. Men Jerry Hallbäck, han var ju uppenbarligen, han har väl varit i Tyskland också och spelat. Han var ju uppenbarligen locker då. I och med att han gav ju, köpte ju nya maracas till dem.
Nej, det är roligt.
Det är roligt. Exakt, det är roligt.
Så jag tänkte på kastanjemannen, det är seriemördar vibbar på maracasmannen då. Ja. Men det var förra säsongen så spelade ju... och det pratade om i podden då också när RIK kom, och det var alltså lapp på luckan i Eriksdalshallen, och det var den här situationen när
bilden liksom... med Palika.
Ja. Ja, men precis, bilden med Palika. Då var de ju då var de så jävla härliga, för då var det ju en period i andra liksom. Palle hade ju inte jättehög liksom räddningsprocent. Så de satt ju och svina bagaren så här, bara, vad fan, hur kan du ha kvar honom? Hur kan du inte byta? Och liksom släppte han en till, bara, hur fan kan du inte byta ut honom? Är det bara för att han heter Palika? Hur fan kan du gå på den lätta? Och så liksom till slut då i andra, så var det så här, okej, in med Zetterlund liksom. Och så fort Pallar satt sig, så de
var så här, Sävinge, va? Eller?
Ja, jag tror Zetterlund var det, tror jag.
Okej.
Okay. Ja. Och då direkt bara, åh, men hur fan kan du vara så dum, och hur fan kan du byta ut honom? Han står i landslaget. Hur jävla dum är du? Mm. Han bara stod och svina liksom så här. Det går inte att vinna. Det var väldigt roligt att de liksom tjötade ut Palle och sen idiotförklarade honom när han bytte ut honom.
Ja, men det var mycket kul. Drack några öl även efter matchen. Då säger ju någonting om vad Bayern är för typ av förening också, tycker jag. För att då drar ju det här gänget vidare och stöter på spelarna, tränarna, står länge och snackar med Patrik Fahlgren, vdn, Kalle Mattsson. Så liksom, ja, fansen, spelarna och till och med då den yttersta klubbcheferiet har en skön jargong med varandra. Det får man ju ändå uppskatta.
Verkligen.
Är det några andra grejer som har hänt handbollsmässigt i veckan som vi ska plocka upp? När jag drog igenom matcherna som har varit, så det som slår mig är att förutom ett resultat som sticker ut lite, så är det ganska väntade grejer. Man tittar på tabellen också, den har börjat sätta sig lite mer. Lagen ligger på ungefär de platserna i tabellen som sjoken låter göra gällande. Så att Det är väl en ganska en vecka där inte så jättemycket sticker ut.
Nej, precis. En sak som det, ja, idag spelade ju Sävehof mot Önnered.
Mm.
Och vann med 9 mål tror jag, något sånt där.
Mm.
Men det verkar som att de kommer vinna det med 10 mål.
Inte, ja, det kanske vi inte är nöjda med, 9.
Nej, kanske vill ha 10.
Ja.
För ja, och jag ska säga, jag är inte 100% säker, men det verkar ju som att Önnered har spelat med en icke-registrerad spelare.
Ja, alltså, så här
och,
är
ja, så här. Ja, precis. Ja, men ta det då.
Nej, kör. Om du har koll.
Det är väl så att Karelius, som vi lyfte förra avsnittet i den här podden, som har värvats in från AMO, han spelade ju även mot Sävehof idag. Problemet var att han övergången till Önnered blev klar den 27 oktober, och den här matchen som spelades idag då mellan Sävehof och Önnered skulle egentligen ha spelats den 3 oktober. Alltså nästan 4 veckor innan han blev klar. Och därmed så hör den då till en period där han inte spelade för Önnered. Och därför så skulle han inte få spela idag. Det är väl det är så det är. Det är caset. Exakt.
Ja. Och ja, jag vet inte. Så här, regelverk kring sånt här är ju inte min expertis. Men alla verkar ju rörande överens om att det är så här det fungerar. Att matchen, även om den är flyttad så att säga, för att det var en del av omgång 4 egentligen, så gäller de trupperna registrerade så som de såg ut då. Så att det ska tydligen vara en så kallad no-brainer det här.
Mm.
Och då är väl att det kan bli 10-0 då till Sävehof. Om de nu som sagt inte nöjer sig med 39-30, eller vem det nu är som, om de ska in med en anmälan eller vad det nu är som krävs. I alla fall skönt att
de vann.
Ja, och med 9, alltså ett mål till, alltså ja, hade de vunnit med 1 och det blev 9 plus mål till så att säga, då hade det kanske kunnat spela någon roll. Nu spelar det nästan ingen som helst roll, så det blir väldigt skönt.
Jag tror att det var liknande, om det var förra säsongen eller säsongen innan dess, som Önnered just lånade in Jesper Jensen, heter han va? I Skövde, mittsexa.
Ja, Jensen heter, i alla fall. Långhårig herre.
Ja. Heter han inte Jesper?
Det passar.
Jag tror han heter Jesper.
Ja, kanske.
Jensen, mittsexa i Önnered. och då var det så här, det var väl så här covid flyttar och grejer, och då var det precis så att liksom så här, han kom, skulle spela för Önnered fram till liksom det här februarifönstret, det går ju en gräns där 15 februari liksom, skulle han spela fram till dess, och då var det en av matcherna var mot Skövde och han fick inte spela mot dem, och så var 2 eller 3 matcher flyttade, så att det slutade med att han spelade, jag tror han spelade 0 matcher för Önnered under det lånet liksom, av den här anledningen, och då hade de ju uppenbarligen koll på att han inte fick spela, men det verkar de ju inte haft koll nu då, vilket man kan tycka är lite anmärkningsvärt.
Men vad tycker ni om regeln då, så att säga? Alltså, finns det någon uppenbar anledning som jag inte kan se nu varför den är utformad på det sättet? För att...
Nej, jag förstår det inte riktigt faktiskt heller. För att nej, alltså det här med vilken omgång en match hör till.
Men det är väl för att inte
verkligen lag... bara ingen bryr sig om.
Men det är väl för att inget lag ska kunna tjäna på att vilja flytta en match. Alltså att man inte ska ha incitament att så här,
ja, just hitta det. På någon anledning. Ja, vi har 3 gubbar skadade.
Exakt.
Eller köra en Önnered i och för sig.
Ja. Ja, men flytta den, värva in 2 världsklassspelare och sen köra den.
Ja, men, jo, fast då, om du värvar in 2 världsklassspelare först och sen flyttar, då är det ju lugnt. Då ska du ju veta att du flyttar en match med vetskapen om att du sen ska låna in någon. Eller göra klart med världsklassspelare. Då är du jävligt framsynt.
Ja, men tänk om det är sista omgången. Du vet att du behöver 2 poäng. Då kommer du till slutspel. Det brukar ni absolut inte göra. Säg att det är någon...
Men den kan du inte flytta.
Nej, kanske inte. Ja, nåväl. Men man skulle ju kunna...
Jag fattar vad du menar. Man ska ha en incitament för
exakt.
Att...
Och någon gubbe kanske har hamnat i frysboxen i någon tysk klubb eller så. Och så får man in typ... Ja, inte vet jag då, en Adam Lund
som Erik Karelius från AMO.
För nu jo, fast problemet, alltså, det hade ju, om vi bortser från att det finns,
ja,
men om vi bortser från att det finns ett, som jag säger, det finns ett datum. Jag tror det är 15 februari, efter det får du inte värma hur som helst. Men om vi tänker bort det, så även om du tar in ett avdankat Tysklandsproffs eller vad som helst, så är det ju fine. Så länge, alltså, du ska ha varit så kylig att du tänker att i mars kan vi nog få tag i ett proffs, så vi flyttar den här matchen från december till mars på jävligt lösa grunder. Alltså, så
ska också ha fått godkänt av motståndare.
Ja, du ska få godkänt. Alltså, jag tänker bara att det pusslet kan ju ingen lägga.
Plus då att om Erik Karelius inte får spela, för att då borde ju Brännberg vara tillgänglig om den här matchen. Han är ju
avstängd nu igen.
Eller han är, matchen ska ju spelas då. Spelas ju enligt reglerna som var då i oktober eller vad det nu var. Och just han är ju avstängd nu.
Tänk om just det. Jag tänkte om han hade fått så här 5 matchers avstängning och den här matchen inte räknas nu för att den inte spelas då, utan den blir walkovers. Nåväl.
I alla fall med den logiken, så att säga, så är jag ju inte helt snett på det då kring Brännberg faktiskt. Så att det blir, det kan ju också vara något som man själv inte, någon på förbundet säger något självklart som man inte har tänkt på liksom. Men det är märkligt system ändå.
Det känns ju som att det är oftare att det uppstår sådana här situationer som inte är, alltså i längden är ju det här inte bra. Att det kan hända en sån här grej. Det är ju liksom lite löjets skimmer över, alltså främst Önnered men även handbollen, alltså så här.
Ja, men och det är det med, jag är genuint glad över att det inte, alltså att Sävehof vann med 9. De hade gärna fått vinna med 10, hade varit ännu gladare, men för annars hade man ju varit där igen med omspel som vi typ känns som att det är en gång per år liksom.
Och de visste ju om det också. Tänk om de hade lett med 10 och Apel bara, nej, gör inte fler mål nu. Vi inte vinna med 12. Det är bara dåligt för oss. Men jag minns Sävehof hade värvat Christian Blissnats.
Ja, förlåt.
2012 så värvade Sävehof Christian Blissnats och glömde exakt den här grejen. Och Alingsås hade koll på det. Och de möttes i första omgången. Så precis när liksom domaren blåser igång matchen, så går Frasse och Dennis och bara fistbumpar. Då vet de att de har 2 poäng. Och sen torska Alingsås matchen, men fick ändå 2 poäng och 10-0.
Ja, men exakt, för det hade ju också varit jävligt kyligt om Apel då, eller Sävehof i det här fallet, hade vetat om det. Och så fort de ser han kliva in på banan, då bara byter de ut hela, vilar alla gubbar. Så bara 0-4 och 0-5 som får spela. Så vet de, det vinner ändå med 10 och får vila lite liksom.
Ja, det hade varit iskallt faktiskt. Okej, vi kanske tar och rundar av den här veckans utsändning då. Och säger på återhörande nästa vecka.
Det är helt otroligt att Halby slog Skövde och du har varit duktig på att inte ta, du har inte tagit upp det, Schelin.
Han försökte dejta fram den här så att tabellerna satt sig och Halby ligger på 5:e plats. Men vi föll inte för den. Så nu säger vi hej då. Det är typ fan att prata om.
Vad var du sugen på att prata? Du, hörni, jag kan smyga in Halby på ett annat sätt då. Vi behöver inte prata om att de slog Skövde för första gången någonsin i en match som var alldeles anmärkningsvärd på jättemånga sätt. Men vi behöver inte prata om det. Men vi kan väl för traditionens skull plocka fram en nugget till veckan. Sånt brukar vi ju bjuda på, Charlie, eller hur?
Och jag har 2.
Jag har en.
Okej. Vill du ta din först då? Ska vi se om jag har samma som du.
Halby RIK.
Nej, Halby Alingsås.
Precis, det är en av mina också.
Det är ju nämligen 2 lag då. Halby är väl det enda laget som riktigt har överpresterat då, sett till poäng i relation till förväntningar. Och Alingsås är väl det laget som tydligast har underpresterat samma sätt då, i poäng sett till vad man har förväntat sig.
Ja, och när Alingsås nu vinner mot Halby, då kommer de gå upp på, beroende på hur många mål de vinner med då, så kan de gå upp på 6:e eller 7:e plats. På en seger här.
Men då
så det ser ju fram emot.
Tar inte de andra lagen
på? Nej, men alltså, jag räknar med att de har en match mindre.
Just
de har bara 8
det.
Spelare. Så det är, alltså, så här, alla spelar ju i princip på onsdag. Så att de kommer ju inte hoppa upp där. Men om den här omgången hade spelats i november. Nej, men då så att, efter 9 matcher så står de på fler poäng och bättre målskillnad, eller lika många poäng och bättre målskillnad än de som ligger 6-7 där uppe då.
Ja.
Men de ska ju vinna också.
De ska vinna också.
De gör ju sällan det.
Ja, Och vi kan, ska nämna en sak, för jag har en take på RIK.
Som RIK också?
Ja, jag har en liten take på dem.
Men ta en take på RIK, så, ja, så säger jag det, så avslutar vi med den andra nuggeten.
Ja, för att jag... De satt ju i utvisningsbåset förra veckan, men spelade ju nu mot Önnered i veckan som var. Och gjorde ju faktiskt en bra insats. Och du var ju inne lite på det på Twitter, Charlie, att det var i min bok också en av RIKs absolut bästa insatser på hela säsongen. Och jag tycker att det var tydligt vad det var som var skillnaden och vad det är som saknas i RIK. Och det är lite galenskap. Och någon som de skulle behöva, han behöver inte ens vara bra, en bra handbollsspelare, men någon som är lite en galen pådrivare liksom, som inte accepterar att de ser ut som 14 liksom Josef Jolle på sig,
en påse med säck.
Ja, exakt, för att alltså, och så här, jag har all respekt för att jag är själv en sån spelare som inte har så mycket uttryck, eller liksom när man gör mål så är det fyra målgester och jubla och så där. Men det är lite just det. Jag tror då att jag har andra i mitt lag som fyller den funktionen, men i RIK är det ingen som fyller den funktionen. Och mot Önnered så fick de lite det gratis på grund av att det var ett derby och allt det som kom där till liksom. Men det är verkligen det som saknas. Och jag tycker Lövgren var väl mest, och är väl det mest. Men alla andra är ju jävligt coola, så att säga. Och kyliga grabbar. Och det tror jag är det jag kommer fram till, att det är exakt det som RIK saknar.
Ja. Frågan om han Montenegro.
Han är inte det. Det är inte han.
Nej, nej, nej. Vad tråkigt.
Han är duktig på annat.
Han är duktig på annat, ja. Nej, och den andra nuggeten är ju faktiskt ingen regel eller ett nugget. Det är ju toppmöte. Det är ju bara att jag själv ska till Ystad och köra Ystad-Sevov. Det är ju en bra match på riktigt. Det är ju en nugget.
Nej, men och jag vet, vi pratade lite om Sevov förra veckan, om hur de smyger i vassen. Men alltså det är jävligt imponerande att de kan ligga så pass högt upp. Med liksom, idag startar de med Lennenäs, Moberg och Brolin på 9 meter. Och det är ju inte så här som på förhand, måste jag säga, i en topp tre klubbs nia, så att säga. Men de vinner, och de vinner match efter match, nästan.
Ja, ganska komfortabelt. Alltså, vinna med 9 mot Önnered i ett derby, det är ju bra. Och vinna med 9 nere i...
Vinna med 10-0 i ett derby mot Önnered. Fan, det är mer än det.
Jag ska skicka med en sista. Och det liksom knyter ihop lite det som du har med RIK att göra. Det är ju liksom två av mina gamla klubbar som går så in i helvete dåligt. Mm. Det är RIK och det är Minden. Minden har ju liksom gjort sig... Det är sämsta någonsin, liksom. Och i veckan så var det, jag följer ju Bundesligas officiella konto, och då var det så här, Minden lånar in spelare från Rhein-Neckar Löwen, och då var det liksom så här en bild på honom i Löwentröjan när han var svinglad. Och så var det första bilden när han var i min... Och han såg så jävla...
Jag såg också den bilden. Han stod så här, lutar på stolpen.
Ja, och bara så här, nu är jag här. Men då, så idag, när vi spelar in den här, så spelar alltså Given i Minden hemma mot Berlin. Har inte vunnit på hela säsongen. Walter Krins verkar ju ha skadat sig ganska allvarligt. Blev
utburen på bår.
Ja, hemskt, såklart. Berlin leder alltså med 19-14 efter 39 minuter. Det ser ut att bli, ja, som det alltid blir. Sen så händer ju någonting då. Minden liksom så här, rycker upp sig lite. Och i minut 55, då har Minden kopplat grepp, leder med 25-24. Filip Awansu då, som han heter, det här lånet från Rhein-Neckar Löwen, han gör alltså från minut 55 Och resten av matchen gör han 5 mål. Och Minden vinner med 5 mål. Vinner med 32-27. Så att liksom, det är lite så här, håll hoppets låga brinnande där i Gamlestad nu, Erik. Och så kan det komma en frälsare.
Han blir nog tillstucken ett trevligt, ett bra kontrakt. Han och han så.
Ja,
jag ska säga så att... Krings blev ju, fick ju utgångsskadad. Men även Hans Lindberg hade ju fått rött kort innan dess. Mm. Så de hade, fick spela med högerhänt, högersexa. Apropå Charlie Sjöstrand. Och det var väl...
Inte alla som klarade det.
Nej, uppenbarligen inte. Och jag tror att... eller jag hoppas att Gevri Minden var lite cyniska där och liksom släppte högersexan lite. Och att det var det som lyckades med vändningen. Det hade gjort mig glad.
Du ska, nu har du väldigt höga tankar här om... det är fortfarande Karstens. Ja, men kul då, gubbar.
Ja, då ser vi så. Så för...
ses vi, vad är det, semifinal nästa gång då när vi poddar? Eller hur långt har vi kommit? Nej, vi är
mellanrundan
någonstans. Tisdag. Mellanrundan heter det, ja.
Just
det.
Fredag, ja.
Ja, men det är bra, gubbar. Säger vi det? Säger vi så?
Gött.
Tack, tack.
Hej. Ha hej. Ha gött, hej.
Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Genesarets sjö. Och likaså på Galleriblö. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag. Låt oss hoppas att det snart blir dag. Mina minnen är som körsbär i punch. Och det rinner som en flod i min inre värld. Låt mig gråta, låt mig vara i fred. Och bränna mina böcker som.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.